Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext, den 20:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver evangelisten Markus i det 10:e kapitlet och från den 2:a versen. Några fariseer kom fram för att pröva honom och frågade honom: får en man skilja sig från sin hustru? Han svarade dem: vad har Mose befallt er? De sa: Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Då sa Jesus till dem: det var för att era hjärtan var så hårda som han gav er den föreskriften. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, äktenskapet, det är bland det äldsta som finns i världen. När Gud skapade de första människorna, en man och en kvinna, så gjorde han det med avsikten att de skulle gifta sig. Ja, det är något som vi som lever så långt efteråt kan förstå. För vi är skapta på samma sätt som de första människorna. Vi är skapta så att vi kompletterar varandra, en man och en kvinna. Och vi har ofta en naturlig längtan att få leva tillsammans med en person av det motsatta könet under resten av livet. Vi kan förstå att det är gott och riktigt att en man och en kvinna håller sig till varandra i nöd och lust. När vi läser de första kapitlen i Bibeln så förstår vi varifrån detta kommer. När mannen är ensam i trädgården och ger namn åt alla djur. Jo, han är ju inte ensam, för djuren är hos honom. Men ändå är han ensam. Och han känner det själv. Han saknar någon. Någon annan människa som är både lik och olik honom. Det är inte bra att mannen är ensam, säger Gud, och söver Adam. Så tar Gud ett av Adams revben, de ben vi har närmast hjärtat, och kläder det med kött. Och så kan Adam, när han vaknar, se vad Gud har gjort. Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Ja, det fungerar ju bättre på många andra språk. Man and woman på engelska. Eller på hebreiska, ish och isha. Och så förklarar Moses: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna, utan att vara blyga för varandra. Någon har sagt, jag tror det var Chesterton, att om äktenskapet inte fanns så skulle jag uppfinna det. Så naturligt kan det upplevas. Och samtidigt har vi förstås mycket annat som vi längtar efter. Vi har olika gåvor. Och någon gång kanske det blir tillfälle att tala om gåvan att leva som ogift. En gåva som Paulus talar om och som han själv hade. Men det är inte ämnet idag. Idag talar vi om det Gud skapade de två första människorna till. Och som är instiftat så att mänskligheten ska leva vidare. Föröka sig. Och som vi redan har gjort, uppfylla jorden. För de första människorna var äktenskapet bara en gåva. Att Gud hade gett dem till varandra. De älskade varandra och litade på varandra. För dem kom det naturligt. Och mannen visste att när han hade fått en hustru så hade han ett ansvar att älska sin hustru som sig själv. Och för kvinnan var det lika naturligt att visa respekt för sin man. Men när vi läser dagens text så ser vi att saker och ting har förändrats. Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru? Fariseerna ställer den frågan för att pröva Jesus. De har nog hört Jesu undervisning. Och de vet samtidigt att Mose har skrivit om skilsmässobrev. Nu hoppas de att han äntligen ska ge ett svar som de kan använda för att måla in Jesus i ett hörn. De litar inte på Jesus. Ja, egentligen så litar de inte på Guds ord. De läser inte Guds ord som det var avsett att läsas. De kan leta efter luckor. De litar inte på Gud. Och många av dem har heller inte förstått syftet med äktenskapet. Ja, när vi lever idag så kan vi tycka att det är mänskligt att inte lita på Gud. Och att leta efter luckor i Bibeln. Vi vill inte alltid det Gud vill. Sen synden kommit in i världen så har vi en sån drivkraft inom oss. Men från början var det inte så. Därför kan vi å ena sidan förstå vad som är gott. Och å andra sidan kan vi känna och längta efter något annat än det goda. När fariseerna frågar Jesus om skilsmässa så kan man bättre förstå situationen om vi känner till hur fariseerna såg på skilsmässa. Vi förstår texten ändå, men det ger lite extra färg och får en del historisk information. Det fanns två fariseiska skolor. Den mer tillåtande skolan menade att nästan vilken orsak som helst kunde vara giltigt skäl till skilsmässa. Om hustrun hade bränt maten, då kunde man skilja sig. Eller om man hade funnit en annan kvinna som man tyckte var mer attraktiv, ja, då hade man rätt att skilja sig. Den andra skolan menade att det här är alldeles för slappt. Vi kan därför förstå att i Matteus är frågan uttryckt på detta sätt. Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Och vi hörde Jesus svar. Vad har Mose befallt er? Ja, vad har Mose befallt? Förmodligen är det menat att fariseerna ska svara det som Jesus sen citerar. Det Mose skriver. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Mannen ska hålla sig till sin hustru. Han ska inte skilja sig från henne. Men fariseerna, de har istället en annan vers i tankarna. Mose har tillåtit att mannen skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Det kommer ofta naturligt för oss att vi letar efter en väg ut. Mose har helt riktigt skrivit ett skilsmässobrev. Också på Moses tid skiljer sig människor. Vi vill inte ha det besvärligt. Inte på våra arbeten eller skolan. Och inte i våra äktenskap. Men ibland är det besvärligt. Och då kan man vilja byta jobb. Eller skolka. Eller man kan känna att man vill lämna sin äkta make eller maka. Ja, om vi ska vara ärliga. Så vill vi inte ens alltid ta emot det goda. Utan vi kan känna att vi vill fly bort i vilket fall. Arbetet kan vara bra, men vi vill ha semester. Skolan kan vara nyttig, men vi vill ha variation. Och vi kan se och förstå att vår äkta make eller maka är en Guds gåva. Men ändå kan vi längta bort. Och det är klart, man kan behöva både semester och egen tid. Men också utöver sådana sunda behov så finns ofta en dragning hos oss och längta efter det vi inte har. Luther säger någon gång att den som inte är gift längtar efter att få bli det, medan den som är gift längtar efter att få bli fri. Ja, så kan vi känna när vi är där vi inte vill vara. Vi kan längta efter det vi inte har. Vi ska inte predika om Luther, men för att göra Luther rättvisa kan det vara bra att också tala om att han har ett fint äktenskap med sin Katarina. Han ville inte byta bort henne för Frankrike eller Venedig. Men varför har vi denna dubbelhet? att vi ibland både vill och inte vill. Ja, vi vet på sätt och vis varför. Vi är inte som vi borde vara. Våra hjärtan har en dragning in mot oss själva. Istället för att älska Gud och lita på honom. Därför får vi vända oss till Guds ord för att ledas rätt. Och när vi hör Guds vilja så känner vi också att även om jag kan känna på många olika sätt så vet jag att det jag läser här, det är rätt och sant. Samtidigt så säger ju profeten om hjärtat, vem kan förstå det? Vi förstår inte alltid oss själva. Men vi vet att vi inte kan lita på våra hjärtan. Då blir det en trygghet att vi inte bygger på våra egna nycker, utan vi håller oss till Guds oföränderliga ord. Gud har instiftat äktenskapet, och när en man och en kvinna gifter sig, då ger han dem till varandra. Gud gav oss äktenskapet för att en man och en kvinna ska ha gemenskap med varandra. I äktenskapet både får man och ger gemenskap. Det är en gåva att få gemenskap och det är en gåva att få ge det. Det är något som vi är skapta för. Äktenskapet är också det naturliga sammanhanget att få barn. Och även barn är en gåva. Och det är en gåva att få vägleda, ge näring åt och fostra barnen. Nu är vissa gåvor ibland lite som att få ett gymkort i julklapp. Det kan vara lite jobbigt. Men samtidigt vet vi att det är någonting bra och gott. Och det ger en tillfredsställelse och det leder till att man växer som människa. Och för barnen blir det ett gott sammanhang att växa upp i. Där föräldrarna håller ihop och älskar varandra. Även om det inte är perfekt så blir det goda till nytta. Gud har en förmåga att använda sig av oss trasiga kärl. När Jesus svarar fariseerna så pekar han tillbaka till Guds syfte i skapelsen. Att det fanns möjlighet att skriva ett skilsmässobrev berodde inte på att det är någonting gott. Utan det berodde på att era hjärtan är så hårda. Att något regleras i lagen betyder inte alltid att det är gott att göra så. Utan det kan också bero på att man vill begränsa skadan som kan uppstå. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. Ja, detta är ju något som gäller för hela mänskligheten, inte bara för oss kristna. Men vi kan fråga oss om Bibeln säger något särskilt till oss kristna om äktenskapet. Ja, Paulus får ta upp frågan när han skriver till de före detta hedningarna i Korint. De strävar efter att nå en högre andlighet på många olika sätt. Och de har även frågor om äktenskapet. När Paulus då skriver om att de ska förbli i sina äktenskap så lägger han till en allmän regel. Bara det vet vi. Att var och en ska leva i den ställning som Herren har tilldelat honom då han kallade honom. Dessa ord tillämpas sen på om man är omskuren eller oomskuren. Det finns inget skäl att ändra på något av det. Han tillämpar det på arbete. Normalt sett så är det inte heligare att byta arbete, utan bli kvar där du var när du kom till tro. Och han skriver det i samband med sin undervisning om äktenskapet. Också detta är en kallelse. Gud har gett oss en plats och en uppgift att tjäna i. Det är en gåva att få tjäna i den tjänst Gud har gett. Och en av de största kallelserna, det är livet i äktenskapet. På pastorsutbildningen så sa vår lärare John Vogt, som jag har varit pastor här i Göteborg också. Han sa i äktenskapsundervisningen, det bästa en man kan göra för sina barn, det är att älska deras mor. Det är också det som Paulus lyfter fram som uppmaning till mannen. Och till hustrun lyfter han fram att hon ska respektera sin man. Det räcker långt. Nu vet vi och märker också att vi ofta brister. När man lever nära in på en annan människa kan det bli extra tydligt att man har svagheter och att man faller och syndar. Man kan märka att man brister i kärlek och tålamod. Att man tänker mer på sitt eget bästa. Precis som i alla andra sammanhang så kan man synda i tankar, ord och gärningar. Men det kristna livet handlar inte först och främst om vad vi gör. Det handlar om att vi är förlåtna för Jesus skull. Gud har försäkrat oss en gång för alla att Kristi verk gäller dig och mig personligen genom dopet. Och han fortsätter att bekräfta för oss genom ordet i avlösningen och i nattvarden att Kristus utgivit sig för dig till syndernas förlåtelse. När vi lever som kristna så har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, skriver Paulus. Ja, om vi faller så har vi tillträde till nåden. Vi får be Gud om förlåtelse och Gud ger oss förlåtelse. Och vi står i nåden. Vi är ständigt förlåtna. För vi märker inte hur ofta vi syndar. Det är genom kraften i förlåtelsen så vi kan leva våra kristna liv. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Varje gång vi påminns om evangeliets budskap, att Jesus Kristus har uppfyllt alla Guds krav för vår räkning, överallt där vi har brustit har han hållit, och att alla våra synder blev lagda på honom, så att det inte längre finns något som står mellan oss och Gud. Ja, då styrker Guds ande oss, inte bara i förvissningen att vi är rena inför Gud, utan han gör oss också mer lika Kristus. Det är något som ständigt pågår i det kristna livet, så att vi hela tiden blir förlåtna och hela tiden verkar anden sin frukt. Om vi inte märker så mycket av det, så vet vi ändå att på ett kors för 2000 år sedan, om vi inte märker så mycket av förändringen i oss, så vet vi att vår skuld blev uppspikad på ett kors för 2000 år sedan. För det säger Gud i sitt ord. Det är också i den tron vi kan leva tillsammans. Vi kan nog leva enligt uppmaningen, var goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. När jag vet att Gud i Kristus har förlåtit mig, då är jag fri att förlåta. Jag får kraft att förlåta och vilja att förlåta. När vi läser om äktenskapet i Bibeln så ser vi också hur Gud talar om sitt förhållande till sitt folk som ett äktenskap. Hur vi har kallats att tillhöra Kristus för att vara hans för evigt. Att Guds son har älskat oss trots vår synd och betalat vår skuld så att vi kan gå fria och räknas som rättfärdiga. Men vi läser i andra Korintherbrevet om hur korintierna frestas till det de uppfattar som en högre andlighet. Hur de då frestas bort från Kristus som de är trolovade med. Paulus skriver: jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ja, på Paulus tid och även idag så fanns och finns det superapostlar, som de framställer sig. Människor som ger anspråk på att ha ett bättre evangelium. Men liksom bättre Jesus än honom som vi läser om i skriften. Och precis som då behöver vi kristna vara varsamma med vad vi hör och tar till oss. Så att inte den sanna tron på Kristus fördunklas genom att man bländas av en förkunnelse som förleder. Det är en fin bild som Paulus använder. Han har trolovat församlingen med en enda man, Kristus. Kristus vill ha församlingen som sin. Och Paulus har liksom fått förmedla det hela. Han har förkunnat Kristi kärlek för församlingen. Hur han dött för dem och köpt dem till sina. Och de har tagit emot detta budskap. Nu vädjar Paulus till dem att inte vara naiva och tro att det går lika bra och lyssna på förförande budskap som handlar om en annan Jesus och ett annat evangelium. Och det är väldigt lätt att förstå att det inte kan leda till något gott. Men vi vet att i verkliga livet så kan också sådana saker vara frestande. När vi ser på oss själva så kan vi frestas åt olika håll. Vi märker att vi brister på många sätt. Vi känner oss inte som om vi är rena och fläckfria. Och så kan vi lockas av något som lovar mer. Ja, när vi ser på oss själva och känner vår brist och synd, då ska vi ju gå vidare och lyssna på vad Kristus har gjort för oss. Hur han älskar oss, och trots att vi har svikit honom så vill han ha oss. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Så får vi tillhöra Kristus och med honom leva i våra kallelser. Som gifta i den kallelsen och som ogifta i den kallelsen. Men alla som Kristi brud. För vilken kallelse vi än har så brister vi och kan falla. Men vi tillhör ändå honom som är trogen och som i sin kärlek har tagit oss till sig för att vi ska vara hans för evigt. Amen.